Hej och välkomna till Järnvägshistorier, en podd från Järnvägsmuseet i Gävle. Vi som leder podden är Henrik Reuterdahl och Inger Olausson. I podden tar vi upp olika aspekter av svensk järnvägshistoria och lyfter fram sånt som inte alltid får så stort utrymme. Till vår hjälp har vi arkiv, föremål och kunniga gäster.
Det här är poddens 10:e avsnitt och det handlar om Björn Fura som har spelat in järnvägsljud sedan 1967. Det här är första delen av 2 och i avsnittet medverkar Björn Fura, Thomas Larsson och Roger Lundberg. Då är det dags för en podd av järnvägshistoria igen och idag ska vi prata om järnvägsljud. Och jag heter ju Henrik Reuterdahl, min kollega Inger kan tyvärr inte vara med idag så att det är jag som programleder detta idag och vi har lite gäster med oss. Och vi börjar med Thomas som sitter rakt över.
Ja.
Thomas, berätta lite vem du är.
Ja, Thomas Larsson och min järnvägsmannabana började 1975. När jag anlände till Sundbyberg, till lokstallet där och påbörjade en karriär som signalreparatör. Och efter att ha frusit om fingrarna i 8 år så sökte jag över och blev lokförare, stationerad i Hagalund. Som jag var trogen ända tills efter min pensionering. Då jag fortsatte att jobba och köra lite åt järnvägsmuseet. Så jag har 2 järnvägskarriärer. Dels som signalreparatör och sen som lokförare och instruktionsförare. Plus det museala åt ett otal föreningar.
Vi har också Roger här. Hej Roger.
Hejsan, Roger Lundberg heter jag då och är som Thomas lokförutbildad. Något yngre version än Thomas. Jag började 3 maj 1976 i Hagalund men jag sprang in direkt på lokförutbildning från gatan. Och det tog 1,5 år. Sen var jag klar och gick under beteckningen broilerförare bland de äldre kollegorna i och med att utbildningen var så komprimerad. Sen körde jag tåg på SJ i 30 år och ramlade över på TGOJ i Eskilstuna och sen vart det Green Cargo i Tomteboda. Och jag har varit lokförare, handledare, instruktionsförare. Hobbymässigt så blev jag ånglokförare 1978 på SJ då. Och sen har det rullat på så det är väl en 17 583 kilometer tjänstgöring på ånglok.
Åh jösses.
Ja.
Hur många är det tjänstgöring på vanliga lok? Vad blir, hur många varv tog det vidare?
Ja herregud, det har jag inte ens någon statistik på. Men det är ju, i år är det ju 50 år sedan jag började vid SJ så att det blir några mil.
Ja. Vi har också Björn här som är vår huvudperson här idag faktiskt. Hej Björn.
Hej. Björn Fura heter jag och jag är junioren i det här sammanhanget. Kanske inte åldersmässigt men tjänståldersmässigt. För att jag började som på lokförarutbildningen 1981. Och sen så småningom via handledare av lokförarelever, instruktionsförare så hamnade jag på driftstöd. Och talade om för folk hur de skulle bära sig åt och förhoppningsvis hjälpa dem vid fel. Ta emot felanmälningar och sånt. Och där var jag 25 år så att även om jag har varit i branschen väldigt länge så har jag mitt kilometersaldo är förmodligen en bråkdel av både Thomas och Rogers.
Men du är väl också känd för att du körde X2000 i USA?
Ja, det har jag inte gjort officiellt. För att jag hade inte lokförarlicens där men jag var med en månad som förkläde. Det var en trevlig tid.
Häftigt. Det är ju så att Björn här har ju då hela sitt liv, kan man säga, vuxna liv, spelat in järnvägsljud. Det är någonting som jag har vetat om och vi har tyckt inom Järnvägsmuseet att de där ljuden vill vi fånga upp till vårt arkiv. Vilket gör att nu har vi fått digitalisera 169 kassettband som Björn har spelat in. Hur kom det sig, Björn, att du började spela in järnvägsljud och det intresset för ljud?
Ja, det är svårt att säga, men jag vet i alla fall att det första tillfället, det var 1967. Då vid familjens sommarviste så gjorde vi besök någon gång varje vecka i Arvika och då parkerade mina föräldrar mig på stationen och så småningom så kom jag på att man skulle kunna åka ett av de där tågen till Mellerud men inte hela vägen utan till Koppom där de möttes. Men järnvägstjänstemän på den tiden, de var ju respektingivande farbröder. Så tanken att säga till en tågförare eller rälsbussförare att jag vill åka med till Koppom och jag vill åka tillbaka med mötande tåget, den föresvävar mig aldrig. För det stod i kommunikan att anslutning anses inte föreligga mellan två tåg som möts på en station. Mm. Så jag köpte biljett till Hagberget 1967 för andra gången, och då hade jag genom min pappas hjälp fått låna en transistorradio med rullbandspelare ovanpå. Mm. Och det blev min första inspelning. En YB06 med en tvålkopp efteråt.
Nu ska vi översätta här. En YB06 med tvålkopp är alltså en klassisk gulorange rälsbuss med det lilla reskortsläpet efter, som ser ut som en liten bulle utan fönster, kan man säga.
Ja, det stämmer bra det. Och året innan då, när jag åkte en sån rälsbuss för första gången, det var ju en väldig upplevelse, för att jag hade åkt vanliga tåg, lokaltåg runt Stockholm och snälltåg. Och det, ja, de lät ju som tåg, men det här var ju något helt annat. Och det kanske var då intresset vaknade. Det bandet finns kvar någonstans, men det är tyvärr inte digitaliserat. Men vem vet, kanske i framtiden, om det går att göra det också.
När du spelade in ljud, var du mån om att få ljudet rent? Eller fick förarna prata och ville de ha med samtal också? Eller var det jobbigt?
Nej, alltså de här rälsbussinspelningarna, det var ju den stora finessen, det var ju att man kunde sitta i den änden där motorn fanns. Och där satt ju inte föraren. Han satt vanligtvis i andra änden. Så då var man ostörd av förare och andra ovillkommande ljud, som ljud då, som resenärer till exempel. Så jag har nog i det stora hela tyckt att det är en fördel om jag är i något utrymme där det inte finns några andra personer.
Ja, för jag har ju lyssnat igenom en del av dina inspelningar, och man hör ju då att en del lokförare är lite pratsamma. Men då frågar de dig något och du är ganska kort i svaren, för jag märker att du vill nog att de inte ska prata för mycket.
Ja, men det var nog kanske så gamla inspelningar att jag själv inte hade blivit lokförare.
Nej, just det.
För som sagt, den första inspelningen var från 1967, och jag som barnsben ville bli lokförare, men fick tidigt klart för mig att det kunde jag inte bli, för jag hade glasögon. Men då gjorde jag det näst bästa, tyckte jag så småningom, och började på Stockholms tunnelbana. Och en vacker dag var det en kollega där som sa att nu ska jag ha avskedsfest, för jag ska börja på SJ. Ja, men du har ju glasögon. Ja, men de ändrar kraven.
Jaha.
Och inom några månader så var jag där själv.
Kul. Ja, jag vet ju då att det finns två anekdoter kring detta. En anekdot är tidningen Metro, som på sin tid hade små korta rapporter från polis och händelser, och det stod kanske klockan 00:24 lägenhetsbråk i Rotebro eller något sånt. Där läste jag en gång en grej. Kan du berätta om det, Björn, det tillfället?
Det var under en period då Årstabron renoverades. Alltså Årstabron, som är södra utfarten för tåg från Stockholm söderut. Den byggdes 1929, eller var färdig 1929, och så byggde man en ny Årstabro, den västra Årstabron. Och när den var klar så började man leda om alla tåg under en flerårsperiod för att renovera den gamla bron. Och då trafikerades ett spårkryss väldigt intensivt vid Tantolunden i södra Stockholm på Södermalm. Och där skramlar ordentligt i skarvarna. Och skenskarvar börjar bli en bristvara idag. Men då var det väldigt många södergående tåg gick om det här korta krysset. Och då kom jag på att det fanns ett bra ställe att stå och spela in de där ljuden på. Och då var det någon, det var nog höst, mörker. Det gör ingenting när man spelar in ljud, det är bara en fördel. Det fanns en gång- och cykelväg i närheten, men den låg bakom en bergsslänt. Så det ljudet störde inte på. Och jag tyckte jag var ensam och bra och stod där. Och så stod jag stilla, nästan frös fast. Men jag tänkte inte på kylan, för det var så tät tågtrafik. Och när ett av många tåg hade passerat, så blev jag varse att det stod någon på min högra sida. Så att när jag knäppte av inspelningen så vände jag mig om, och då stod det två poliser där och undrade vad jag höll på med. Ja, jag tittade på tåg och lyssnade på dem. Ja. Ja, men du ser ju bra ut. De begärde inte legitimation eller någonting. Men då frågar jag ju naturligtvis varför de var där. Brukar ni patrullera här? Nej, det var en dam i ett hus på andra sidan som hade sett mig och undrade vad jag höll på med. För att jag hade stått där, vid det laget var det nog 1,5 timme. Och den där notisen, det var inte bara Henrik som läste den, utan någon kollega på trafikkontoret där jag jobbade på den tiden. Han såg den där och förstorade upp den på en A3-sida och satte upp på en stolpe i det stora rummet. Och sen dess så kallar han alltid mig för poliskunden.
Ja, så kan det vara. Mm. Sen vet jag också att du och din kompis Sten var utomlands någonstans och ville lyssna på något speciellt, en motorvagn. Vet du vad jag menar då?
Ja, absolut. Det var 1971, sista året vi var tonåringar, och då kunde man för 40 holländska gulden så kunde man åka tåg obegränsat i Nederländerna i en vecka eller 8 dagar. Och på den tiden hade de väldigt mycket motorvagnar i trafik. Och bland annat det här materiell 46 som kom efter kriget. 46 står ju för 1946. Och de hade traktionsmotorer med raka kugghjul. Så att i en del kupéer var ljudet särskilt högt.
Du menar att raka kugghjul låter annorlunda än snedskurna kugghjul?
Ja, snedskurna kugghjul är ju snedskurna för att dämpa stötarna. Och de är i allmänhet tystare. Mm. Så det är de flesta moderna kuggväxlar har snedskurna drev just av den anledningen. Men raka drev, det är någonting som vi ljudintresserade gillar. Så vi tyckte att då fanns de två kupéerna närmast förarhytten hade såna där bogger under sig. Och då öppnade vi det var en lucka i golvet, tänkte vad finns det här? Och då öppnade vi den och under det så var en kuggväxel. Det var ju en inspektionslucka. Och då fanns det en luckan i golvet och sen en lucka på kuggväxeln. Då öppnade vi den också. Vad vi inte tänkte på det var att rotationsriktningen var så att delningen gick uppåt mot oss. Så att den här oljan som fanns i kuggväxeln, den kom ju upp när tåget började få fart. Så efter ett tag så upptäckte vi att vi var alldeles prickiga på våra t-shirts och även kupétaket. Men vi hann njuta en del av ljudet innan vi stängde luckan.
Och det var ingen tågpersonal som kom undan vad ni höll på med?
Nej.
Nej. Ja, det klarar vi. Prövningar är det. Och det passar ju väldigt bra då att vi ska lyssna på den första ljudfilen. Jag tänkte vi i det här programmet nu ska lyssna på lite av Björns filer. Och Thomas och Roger här för att tillsammans med Björn kommentera det hela. Och vad är det vi hör? Och vad är det för minnen vi får koppla till det då? Björn har här åkt med elektroloket F som i Fredrik 621. Det råkar faktiskt vara ett lok Järnvägsmuseet har bevarat. Och det är snälltåg 215 mellan Stockholm och Alvesta i november 1969. Och då är det nog en sån här ganska pratbar lokförare eller pratsam lokförare. Och jag har ett klipp här som jag tycker är ganska kul när föraren gör en framtidsspaning inför Björn. Och jag tycker den är ganska bra den här framtidsspaningen faktiskt. Så vi lyssnar på den här.
Vad jag minns så var det, jag åkte med till Alvesta. Det var tre olika förare. Det var förarbyte i Norrköping och kan det ha varit Nässjö. Men biträdet, jag tror att det är biträdet som pratar faktiskt.
Okay.
Ja. Han åkte, jag tror hela vägen. Alltså de åkte till Malmö och så låg de och lyssnade på Kockums över dagen. Så.
Vi ska höra vad han säger. Men det han säger här i början är ju att i Japan kör man i 210 km i timmen. Och hur ska vi göra i Sverige i framtiden? Ska vi köra så fort? Och hur ska vi då göra med vägkostningssignalerna? Och det är ju då att om man ska köra så fort kommer bommarna ligga ner i Jakobsberg och Upplands Väsby så det stänger av hela samhällena. Och ska man lägga miljarder på att gräva ner viadukter och broar? Hur i helvete säger han till och med då?
Ja.
Och det är lite kul för att de gör ju egentligen en framtidsspaning som blev precis det 200 vi ligger och kör i och vi har ju tagit bort mycket plankostningar. Mm. Det är precis det som hände. Mm. Så den här spaningen gör man 1969 egentligen då.
Ja.
Det är lite roligt faktiskt hur man resonerar och tänker om framtiden.
Ja, och faktiskt också så jag tror att det var nästan samma tirad, fast jag kanske inte spelar in det, att han sa, och vad händer om man krockar med en älg? Den väger åtminstone 150 kilo. 150?
Det var lite liten älg.
Den väger 500 kilo, och det var ju också samma elände. Mm. Men det har vi ju provat. Och han var 15 år före sin tid. Eller vänta nu.
Ja, var det mycket mer så.
Men det är väl typiskt resonemang inför en hytt. Man tänker ut hur det kommer att bli om man har alltid rätt. Man kommer till slutstation. Ja, så blir det.
Så blir det.
Då ska vi lyssna på nästa ljudfil, och det är också i november 69. Och här tror jag ni åker på en utflykt med Svenska Järnvägsklubben från Vislanda till Karlshamn.
Det stämmer bra det. Det är en alldeles nyrenoverad Z4T. Vars nummer jag är osäker på, men det kan vara 323.
Det är 323, ja. Står det
och den kom från huvudrevision dagen innan.
Jaha.
Man undrar ju tomgången. Men det är tydligen känt problem med äldre Scania-motorer, att de är svåra att få gå jämnt i tomgång.
Det är så att ni åker Z4T, det är ju en liten brun lokomotor med Scania-motor, och bakom finns två vagnar, tror jag, BFT, och det är en väldigt gammal vagnstyp från 1888 som var som en konduktörsfinka. Men det vi ska lyssna på, det är faktiskt högtalutropet här i Vislanda. För på den tiden var det ingen gärda som ropade ut digitalt. Då var det ju tågklareraren ofta som gjorde utropen själv, muntligt. Och det fanns inget stöd, förutom att på vissa ställen fanns det ju LP-skivor mellan på faktiskt, som Stockholm Central med högtalutrop. Men här är det manuellt. Så nu ska vi se vad de säger här.
Jag får hälsa järnvägsklubbens medlemmar välkomna och hoppas att ni får en trevlig resa. Och att vädret maktar är det bästa. Tåget avgår klockan 9.40. Varsågod,
vi ska lyssna på en fil från samma resa, och det är fortfarande november 69, och vi åker i BFT 301, en av de här två vagnarna som är med. Och det här ljudet är lite kul, för att så här lät det nog att åka i en gammal tvåaxlig vagn i persontåg för. Det är skarvspår, det är smalspår 1067 mm, för det här är ju en del av Blekingenätet, Smålandsnätet. Vislanda, Karlshamn och Blekinge kustbana hade ju en gång i tiden samma spårvidd. Vagnen är som sagt en ganska kort tvåaxlig vagn. Och det man får tänka är att nu sitter man på träbänk. Det var nog inte, antar jag, alltid så bekvämt i en tvåaxlig vagn på skarvspår. Det studsar och det far. Det går inte jättebra i spåret. Men här kommer ljudkänslan som nog kan egentligen vara tillbaka, kan vi nog säga 150-170 år tillbaka i tiden faktiskt. Så här lät det. Ja, vad var det vi hörde, Björn?
Jo, det där var ljudet av tvåaxliga vagnar på smalspår. Och utomhus, det är fördelen med dem att man kan stå ute på en öppen plattform. Och står man på rätt ände så är man i lä för fartvinden, så att det stör inte mikrofonen någonting. Och på en sån här resa med andra järnvägsentusiaster, då brukar det vara rätt så fullt på plattformarna. Men som jag minns det så var vädret så dåligt så att ibland så kunde man ha en öppen plattform för sig själv. November 69. Mm. Jag minns det som igår.
Det låter ju som att det går skapligt fort.
Ja, men jag tror att de höll sig till den officiella farten.
Ja, 40 då? Eller?
40, ja.
Vad kan det vara för rälslängd här?
Ja, på den banan så var det 12 meters längder på den norra halvan och 10 meters på södra halvan. Gränsen var vid någon hållplats som heter Slattesmåla.
För man kan ju säga så här att rälslängder, man kan väl säga att 7 meter har väl varit bland det korta vi haft på banorna i Sverige. 7, 10, 12, 20, det finns ju olika rälslängder med vem har tillverkat, när de inlagda, olika modeller, olika vikter. Det påverkar ju då ljudet såklart.
Ja.
Sen har vi ju vissa banor som har haft omlottskarvar där liksom skarvarna inte ligger mitt för varandra utan mitt emellan varandra, alltså omlott kan man säga. Har bland annat funnits vid Norra Hammar på Jönköping-Vaggerud, och då smattrar det ju väldigt mycket mer när man åker då.
Ja, och även på norra delen av Malmbanan från någonstans i Abisko fram till bortåt riksgränsen i modern tid. Mm.
Och det här är ju ett ljud idag av skarvspår, så man kan säga att många tror ju att tåg det smattrar i skarvarna. Men det är inte många ställen. Det låter i lite växlar, kan det göra. Men vi har ju skarvspår på Inlandsbanan, Norra länsbanan som man kallar det, eller bibanor. Och jag tror en av de få elektrifierade banan i Dale 2, det är ju Uddevalla Strömsta. Och vi har även någon sträcka mellan Fagersta och Ludvika där det är skarvspår fortfarande. Men det är inte många ställen du kan åka elektriskt tåg idag med skarv på länge kvar. Vi ska lyssna på några klipp där Björn har spelat in på Stockholm Central i mars 1970. Och det är lite tåg som kommer. Och det här är lite hur tågset passerar på Centralen. Men det som är lite kul är att det ropas i högtalarna, vilket jag uppfattar som att man ropar på personalen att man ska ringa hit och dit. Så vi kan höra lite grann, så får ni gärna kommentera efteråt vad är det vi hör i högtalarna. Vad var det vi hörde? Johansson ring 170, säger man i början.
Jag tyckte till och med att de sa konduktör 28 Johansson ring 170.
Och 28 betyder ju, då var man ju född 1928 om man hette 28 Johansson, visst var det så?
Ja, så måste det ha varit. Och så passerade ett långt snälltåg och under tiden som det rullade förbi så på spåret intill så kom det nog någonting som kan ha varit ett kort pendeltåg med två enheter, X1.
Och det hör du? Eller minns du?
Nej, det tycker jag att jag hör. För X10 hade inte kommit på den tiden. Mm. Om det var 1970 det här. Det kan ha varit påsktrafiken. För då vet jag att vi var där och lyssnade och tittade. För då kom det riktiga rariteter. Bland annat rälsbusståg från Linköping. Som gick extra en dag om året från på annan dag påsk. Och tom tillbaka.
Men det här utrop, hörrni, ni som varit med. Mm. Att man ropar på personalen. Hur ofta förekom sånt?
Ja, verksamheten bedrevs ju utan tillstymmelse till mobiltelefoner eller någonting. Så det skeddes ju mycket med högtalarutrop där olika personalgrupper uppmanades ringa tågex eller vagnex eller någon verkstadsresurs. Hagalund genljöd ju hela tiden av utrop.
Ja, det var så, ja.
Ja, bromsprovade tur 18, kontakta ordercentralen 2118.
Mm. Ja, det var lite kul att det här fångades upp på ljud faktiskt. För jag har inte tänkt på det, att det är klart man ropade på er.
Ja, hade jag gjort den där inspelningen idag så hade jag ju inte klippt eller stängt av bandspelaren när extra snälltåget i Bollnäs utropades.
Mm.
Men det var då det. Jag hade inte insett värdet.
Då 1970, då fanns det även ånglok i växling på Stockholms central. Alternativt med UB-lokerna. Tänk om du hade fångat in en N-tank den dagen.
Tänk om.
Mm. Ja.
Vi tar oss till maj 1970 och det är ett ellok som heter DU223. Det borde vara ett träkorgslok om inte det blivit omkorgat i och med att det är lågt nummer. Vi ska höra lite grann på, ja, vad är det här? Nå, pojkar.
Stal-PV 224B.
Den heter så, va?
Ja.
Och vad är det för någonting, Thomas?
Är det luftpumpen där?
Ja, det måste vara kompressorn här, va?
Ja, långsamt gående kompressor.
Ja.
Kan också vara en JBK5A, men det hörs ingen skillnad.
Mm. Jag hoppas att våra lyssnare är med nu i nördigheten här på vad kompressorn heter. Vi ska höra när den stannar snart om några sekunder. Den pumpar väl luft här till ett tåg, antar jag, efter en rundgång eller någonting.
Raka drev.
Ja, det är så. Backen. Där slog den av, för då var väl, antar jag, luften färdigpumpad?
Ja.
Vad var det vi hörde för ljud på slutet?
Man hör ju att den går emot sin egen kompression. Den avlastar ju aldrig, vare sig vid start eller stopp. Utan när strömmen bryts så går ju varvet ner. Och sen står han och väger emot kompressionen och vaggar fram och tillbaka. Det där är ett klassiskt ljud.
Och det är så det ska vara, så det lät. Det är inte något fel på loket, utan det är så det ska.
De här kompressorerna tror jag kom redan på 20-talet, fanns med på deloken från start.
Mm.
Sen på 50-talet så kom ju efterföljaren DA-loket, och det hade en kompressor som var direkt kopplad till sin motor och så kallas för snabbgående. Men den utbyttes senare mot långsamtgående kompressorer för att de var bättre, de var mer hållbara.
Mm.
Och de finns hos några veteranlok än idag, den långsamtgående kompressorn. Men vi ska påpeka att RA-loket, som det första RA-loket som Järnvägsmuseet förvaltar, har en snabbgående kompressor. Och den fungerar också bra.
Mm. Vi ska fortsätta med samma lok. Vi kommer lyssna på när det bromsar in, det blir stilla och sen direkt en avgång. Loket kommer koppla upp. Och det är ju ett kontaktor-elok, som man hör ju då klicken för varje gång en ny kontaktor kopplas in med lite högre spänning. Och hur många steg har ni på kontaktorerna? Hur många uppkopplingssteg kan man göra på en DU?
16. Plus ett halvläge i början.
Mm, så vi kanske hör upp till max 17 klick.
Och halvläge, då hoppar loket en halv meter upp och en halv meter framåt. Därom namnet.
Ja, då kör vi den här, ska vi se. Dreven man hör nu.
Ja.
Det klonkande ljudet, vad är det för något?
Det är drivhjulens varvtal. Det är koppelstängerna som är lite ojämna.
Vad hörde vi här då?
Ja, det var som du nämnde, de här olika inkopplingsstegen. Man trycker på mer och mer spänning. Och så kan man höra det här period, alltså varvräknaren, drivhjulsvarvtalet och även ljudet av kugghjulen. Och de är faktiskt snedskurna. Men det är ganska stor effekt i sånt här lok. Det har 1800 kilowatt fördelat på två motorer som driver genom varsitt litet kugghjul på ett stort kugghjul på vardera sidan av loket.
Men det vi hör först är ju lite inbromsningar, lite olika. Mm. Det är ju ganska många pus. Vad är det som vi hör med bromsen här?
Ja, han bromsar ju det här liksom mer väsande ljudet. Det är att han sänker trycket i huvudledningen. Och ju mer han sänker trycket, desto hårdare bromsar tåget. Men sen kan man höra, det hörs en klick från tågbromsventilen. Men så hör man ett mer pysande ljud. Och det är för att lokets bromsar lossar. När han lossar tågbromsen. Men lokets broms, det lossar före. Och så kommer tåget efter. Men jag minns ju inte detalj, men jag tror att han stannar ganska snyggt.
Mm.
Att tågets bromsar är i stort sett loss när tåget stannar. Men loket, det har en enkel styrventil. Och då kan man höra lossljudet här.
Pssst. Sen säger han ju avgång, det är ganska omgående. Mm. Så att väntar han här egentligen bara för att få grönt eller få en avgångssignal vid en tågklarerare?
Ja, jag borde ju komma ihåg det här. Men det
är inte lätt.
Det är inte lätt, nej. Men det var, jag tror att om du sa maj 1900...
Maj 70, ja, precis.
Att det kan vara ett persontåg på Eskilstuna-banan.
Mm.
På väg till Eskilstuna. Och då körde ju SJ, det var ju två tågsätt som gick där. Och SJ hade ju ett med sina vagnar och sina lok. Och så körde TGOJ med sina lok och SJ-vagnar tror jag, eller TGOJ-vagnar. Men ett sånt lok kommer jag aldrig att åka med.
Man hör ju att det är hård acceleration. Han plockar ju i körlägena ganska tätt in på varandra. Och till sin hjälp då har man ju ett, vad heter det, motorampermeter. Som maxade väl vid 3500 ampere på de burkarna.
Ja, just det.
Så det fick man hålla sig inom.
Det är så här att vi ska nu i maj här ta oss ner till Karlshamn. Det är ju sista dagarna på trafiken som SJ kör Karlshamn-Vislanda med rälsbussar. Och jag tror Björn med kompisen Sten var här i Karlshamn och fick titta på en UB04T. Och en UB04T, det är alltså en gul-orange rälsbuss, men av en tillverkare som är då Märstaverken, senare Eksjöverken, av lite annorlunda modell. Det finns tyvärr ingen bevarad och därför är det lite kul att höra ljudet. Men kommer du ihåg, Björn, om ni fick testa att köra en sån i Karlshamn?
Ja, väldigt inofficiellt. Vid en,
vilket datum sedan att det var?
Ja, det, preskriptionstiden har väl löpt ut. Det skulle flyttas ett tåg från ena plattformsspåret till det andra på Karlshamn central. Och då fick vi hjälpa till. Och det gjorde vi så gärna. Mm. Vi hade ju erbjudit oss.
Jag tror att föraren tycker att det går lite fort nämligen här. Så att han säger i en kommentar på slutet att det får inte hända något sista dagen som han jobbar här nu på den här banan. Så vi ska lyssna på det klippet. Ja, han blir nervös för spårspärren, tror jag, att det gick lite fort där. Sista dagen man är här.
Knävlar.
Men han var väl en förare som kändes som en blekingebo i rösten i alla fall.
Ja, han lät geografiskt täckta som han tillhörde.
Men de här UB04T, de gick alltså i trafik ända till slutet då alltså?
Ja, de hade, det fanns två stycken kvar som användes i ett skoltåg. Mm. Och de sista veckornas trafik så var det så mycket folk som åkte med. Så att de följde med. Och det absolut sista tåget så gick båda med faktiskt upp till Vislanda. Men där kopplas en av dem ur för att vara manskapsvagn för rivningståget som skulle börja sitt arbete två dagar senare. Den sista trafikdagen var en lördag och på måndag så börjar man riva banan vid Ålsulds station för vägförbättringar.
Det ryktas ju om att en sån här UB04T nummer 586 var på gång att bevaras. Är det snack det eller var det någon sanning i det?
Nej, det var sanning. Men jag var en av dem som var inblandad i det där och vi fick ett anbud från SJ. Så och så många kronor, exklusive moms, eller OMS kanske var då, Fritt Karlsson. Men vi, konstigt nog för oss kanske, var vi lite före vår tid. Så att bevara rälsbussar, det var någonting som de föreningar som pysslade med järnvägsmuseal verksamhet då inte var intresserade av. Och dessutom så var det ju ett projekt, den skulle ju ha behövt byggas om för 891 mm. Och sådana reservaxlar hade funnits, men de hade skrotats ett år tidigare. Så det hade varit ett stort projekt, väl stort för några 18-åringar att ta sig på kanske.
Och då ska vi observera att då var den här rälsbussen knappt 20 år gammal. Den var ju inte jättegammal egentligen.
Nej.
Och idag då, vi kör X2000 som är 35 år gamla. Vi har MU-lok som är 70 år gamla i trafik. Så att synen på den var ju udda, men var den så spännande? Det var det kanske mer ånglok som var det man ville bevara och trävagnar på den tiden.
Ja, vi hamnar väl i sprit på Riksmuseet till slut.
Det var väl så att den här dagen då, det är då den 29 maj, det är alltså dagen innan nedläggning, då går det ett extra tåg från Karlshamn med flera fordon norrut. Och vi ska lyssna på det här avgår och man har lagt ut knalldosor. Och Roger Lundberg, kan du berätta vad knalldosor är för någonting?
Ja, det är ju otäcka saker som ska varna för faror på spåret. Det är små explosiva runda dosor man spänner fast på rälen. Kan även användas vid avtackning av lokförare och dylikt. Mm. Det finns en fara med de gamla knalldoserna, för de hade hölje av metall. Så det var ju nästan som en handgranat som briserar med metallsplitter som flyger åt olika håll. Nyare knalldoser blev ju sen i plast. Och nu tror jag inte de finns längre.
Nej, det här togs ju ur säkerhetsföreskrifterna, tror jag, 63 redan, att använda knalldoserna. Men det har ju funnits kvar just för att spara. Och här ska vi höra när det smäller till ganska ordentligt när man kör iväg det här tåget. Minns du, Björn, varför man körde det här extra tåget för?
Jag tror det var en förening för lärare som hade hyrt ett tåg. Och det gick från Karlshamn till Torne, andra stationen före Vislanda. Grimslöv var emellan.
Okej. Okay. Ja, det small på ganska bra.
Ja, i fantasin när jag hör det så ser jag nästan hur någon, efter de första skotten så hör man någon som ropar något agiterat. Ja. Och sen kommer ett nåda skott som sänker honom och sen skytten skrattar elakt.
Och det här var ju fyra rälsbussar tillsammans som gasade iväg från Karlshamn central då. För där gick ju smalspåret upp på egna plattformsspår på sista åren ju.
Ja, det var ju en anläggning som byggdes i samband med breddningen som blev klar 54 eller 57. Så att det var väldigt fina spår där. Mm. Men som vi hörde så fanns det skarvar även i dem.
Mm. Vi ska lyssna på ett fordon som inte finns i trafik så länge och som få har hört i modern tid. Det är en X7. Och X7 är ju ett elektriskt motorvagnståg. Ser ut som ett dialoghytt ihop med en B6-personvagn i kombo kan man säga. Mm. Ett ganska ålderdomligt lokaltågsätt. Och det här är då mellan Munkedal och Lysekil. Jag tänkte vi ska ha med en start. Och du har ju väldigt härligt illustrerat hur det låter med en sån här. Vill du berätta hur det låter för oss innan vi lyssnar?
Ja, jag kan inte ta åt mig äran. Utan det är Lars-Henrik Larsson som i boken Svenska elmotorvagnar har beskrivit X7an. Och att den säger klick, tse klick, tse klick, tse klick. Och så brummar den och verkar vara allmänt motståndskraftigt i att röra sig överhuvudtaget. Den vill bara stå still och surra lite. Då är jag nöjd.
Vi kör igång. Så låter en X7 tydligen.
Ja, och där hade den kommit upp i knapp styrfart tror jag.
Mm. Hur många körlägen var det på en sån då?
De hade 13 tror jag.
Oj.
Men de var multipelkörbara, att man kunde ha flera i samma tåg, man nu vet av en förare.
Mm.
Och de var ju vanliga i trafiken, först trafiken utanför Malmö och Göteborg fram till början på 80-talet. Då fick de en välförtjänt pension.
Vi ska fortsätta på spåret elmotorvagnar och nu tar vi smalspår. Nu är det Roslagsbanan, Littra X4P. Visst är det ett fordon med smeknamn?
Ja, jag tror att de kallas för rävar. Mm. Eller räven, för de hade den färgen när de först kom. Nu har de på senare tid, alltså från 60-talet och framåt tror jag, så var de mörkgröna. Men i början så var de tydligen rödbruna.
Och det här är väl antagligen en 40-talsprodukt, kanske 30-40-talsprodukt, något sånt.
Ja.
Som levde ända in på, ska vi säga, var det början 90-tal till och med, eller början slutet 80-tal någonstans, de togs ut av fik.
Jag tror de hängde med till början av 90-talet. Ja. Då fick ju Roslagsbanan en helt ny vagnpark.
Det finns ju en bevarad som går i trafik hos Roslagsbanans vänner. Det här är inspelat där man hör att det plingar lite. Undrar om det inte kan vara plattformsbommar, kanske Djurholms Ösby kanske. Den startar. Man hör lite dörrsmällar, man hör lite, jag tror det är rattlande fönster. Fönster som står skramlande, det rör sig lite grann då, tror jag det vi hör. Så vi kör igång och lyssnar lite grann. Det känns ju som att det var smälldörrar här på något sätt. Man smackade igen.
Ja.
Och det är ju en träkorg på den här väl som är plåtklädd på den här motorvagnen. Visst är det så?
Ja, och den går ju att uppleva även nu på somrarna när Roslagsbanans veterantåg kör den där i ordinarie trafik. Eller ibland har de kört den i Näsby Parks omlopp. Och då finns det ju favoritplatser att vara på. Bland annat ena änden, för då har man kontaktorstativet bevänt sig i ett skåp. Då är ljudet mycket bättre.
Är det vanligt bland turister att tänka så att man vill sitta vid kontaktorskåpet och ha just den platsen?
Nej, det tror jag inte alls. Mm.
Men jag hör ju något som skramlar och rattlar. Är det vagnskorgens gnissel eller tror ni att det är fönster? Det håller på lite grann så att det är ett sånt ljud från fönster, tror.
Det låter som knarrande skor.
Ja.
Någon som går. Ja. En tung tågklarerare och upp en konduktör.
Det kan ju vara en pjatt som det då kallades och hans lädersulor mot linoleumgolvet då, på väg genom att visera biljetter.
Mm.
Eller giltig färdhandling som det hette på den tiden.
Mm.
När man eller när RBV är ute och kör med sitt tåg, då brukar man ju ha två motorvagnar i tåget. Den här är den ena och en trämotorvagn med riktig korg, träkorg, alltså även utvändigt i den andra änden. Och då kan man uppleva knirr och knarr. Det är ett väldigt oväsen. Eller njutbart ljud, kan man säga.
Vi ska fortsätta på juli 1973 och nu ska vi åka på en bana som inte finns längre. Och det är Svartåbanan. Det är ju järnvägen mellan Örebro och Svartå som faktiskt var elektrifierad. Det är en, kan man säga, en bibana som, hade den funnits kvar idag, hade nog varit en del av en ny järnväg från Örebro mot Kristinehamn. Den hade nog många önskat att den fanns idag.
Mm. Yeah.
Och man kan väl säga att den var väl känd att sista tiden fram till, jag tror det var 85 den försvann, så var det ju HG-lok och B6-vagnar gick ju länge på den. Och X16 och X17 motorvagnar, så det var ju elektriska persontåg.
Ja, just det.
Och ibland användes den för lite genomgående tåg också, men det har väl alltid haft en bibanekaraktär, Thomas.
Och det gjordes ju ett försök att popularisera den banan. En känd förläggare, Timo Kärnekull, betalade faktiskt för att Christer Sjöborg och en X10 kom dit och körde fram och tillbaka ett par vänder och visade upp möjligheterna för politiker och kommunala tjänstemän att eventuellt behålla banan.
Vi ska åka med ett tåg. Jag antar att det består av ett HG-lok med två B6-vagnar. Och B6 är den klassiska lokaltågsvagnen med galonsäten. Och det finns med då en resgodsvagn FV1, Thomas.
Och tågsättet kallades ut av järnvägspersonalen för Svartåmärra.
Just det.
Mm.
Och den här FV1, det är ju en tvåaxlig resgodsvagn och nitat utförde som hade tjänstekupé och resgods. Och då åker Björn här, tror jag, i tjänstekupén på den här tvåaxliga vagnen på skarvspåret bakom ett HG-lok. Och det vi kan tänka oss in i det är att det var ju tågmästarens plats, kan man säga, tjänstekupén, där man hade koll på lite fraktsedlar och lite grejer och man hade sin väska och kunde koka en kopp kaffe. Och att då sitta och skutta runt i den här, det kanske inte hade funkat med dagens arbetsmiljö, tänker jag.
Jag tror att det var förgången tid redan då, att det var inte fler resenärer än att han hade sitt kontor inne i resande avdelningen i en av B6-orna.
Jag kan tänka mig det. Vi lyssnar lite på hur du lät inifrån FV-etan här. några kommentarer på det?
Ja, när vi kom till Svartå och han gjorde rundgång, alltså man växlade runt loket till andra änden av tåget, så hade jag pratat med tågmästaren. Så att jag hängde ut genom fönstret när vi skulle åka från Svartå, och då kom jag ihåg att han sa, du ska med till stan, va? Mm. Alltså Örebro, så att det var inte någon sån här behovsuppehåll där han behövde stanna för min skull.
Det var ganska tätt om hållplatser på den banan.
Ja, jag undrar om det har funnits någon bana med så många hållplatser in till varandra. Möjligen då mellan Skellefteå och Skelleftehamns övre. Mm. Och Åby och Kolmården, Krokeken där kring. Där fanns ju många. Det
fanns väl en fin hållplats där som hette Mullhyttemo.
Jajamän.
Och där Walters verkstäder låg med telefon 8. Och man ville ringa till Walters verkstäder och beställa sig en trampdressin.
Ja, och det har du gjort eftersom du kommer ihåg telefonnumret.
Ja, det är ju präglat på skylten på ramen på dressin.
Vi hör ju två tut på den här inspelningen. Thomas, vad menas med det? Varför tutar man två gånger?
Det var säkert att blåsa vid en vägövergång. Den där banan var ju många vägövergångar som inte var bevakade med teknisk utrustning. Utan då innebar att lokföraren vid den första skylten blåste en lång. Och därefter när han hade befarit halva sträckan skulle man blåsa en lång till. Det var det enda som var skydd för att tåget inte körde på en bil.
Hur fort tror vi att det går här ungefär? Skarvspåret?
Ja, det kan ju inte gå med en 80, för det var vad loket fick göra. Mm. Men jag tror att det var 70 på den banan. Och du nämnde förut att det gick ibland mer långväga tåg. Bland annat Stockholm, Oslo, nattåget gick många år över den sträckan. Mm. Och när de körde med F-lok, alltså elektriska F-lok, då var STH 60. Mm. Men som Thomas säger, det här ljudsignaltavlan som det heter nu, lyssningsmärket då, det var placerat så att det skulle ta 20 sekunder från att man passerade tavlan tills man var framme vid vägen. Så man tutade första gången så skulle man räkna 10 sekunder. Och jag tror, här kanske föraren tutade lite senare, eller den andra tuten kom lite tidigare. Men två gånger skulle det vara. Mm.
Detta avsnittet av Järnvägsmuseets podd Järnvägshistorier är den första delen av två som handlar om Björn Fura som har spelat in järnvägsljud sedan 1967. Roger Lundberg och Thomas Larsson har hjälpt till som kommentatorspanel, och vi vill också tacka Peter Essen på Videa som har hjälpt oss med det tekniska att få ihop den här podden. Nästa avsnitt av podden är alltså den andra delen om Björn Furas ljud.
Podden ges ut av Järnvägsmuseet i Gävle som är en del av Statens museer för maritim, transport och försvarshistoria. Avsnittet spelades in och sändes 2026.